Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Min man var en tyrann. Redan när första slaget föll borde jag ha lämnat honom. Men det gjorde jag inte. I 30 års tid levde jag och barnen under Leifs tyranni.
Alltså, vilken tur att han heter Leif.
Ja.
För då är det ju inte så farligt.
Nej. Nej.
Men det här var ju verkligen det jag tänkte bara när du började läsa. Att nu har han tappat det, Jonas.
Nej.
nu har han liksom bara hittat gränsen för vad som är rimligt att podda om. Och bara sparkat sönder den. Dropkickat sig igenom den.
Jag har sett fram emot den här inspelningen för jag hela dagen igår så var jag med vår gemensamma vän Robin Asp som är ljudkille på AMK. Ja. För han skulle hämta sin PlayStation 5 i Västerås. Och då följde jag med honom och filmade det obekväma mötet med personen som skulle sälja.
Ja.
Konsolen till honom. Men hela upplägget var att jag skulle vara helt knäpptyst och bara titta liksom och inte interfere med inspelningen.
Ja, just det. Äkta dokumentärfilmare. Fluga på väggen.
Ja.
Teorin.
Ja, men jag kände modellen. Mig verkligen som Herzog eller någon liksom, som bara står där. Och jag, liksom, jag kröp längs väggarna bara. Och liksom fick lite olika vinklar och trycksade. Typ. Ja, det var mysigt.
Hade ni förberett säljaren på dig eller
ja,
frågar han något? Eller det hade varit kul om han kanske då också lite socially awkward noterade dig men var inte så open att han frågade någonting eller så utan bara ja, det är väl han är väl där.
Ja, alltså grejen är att när jag lyssnade och har klippt det under hela dagen idag så noterade jag att jag var ju absolut mest socialt awkward av alla tre.
Ja.
Alltså 100%. Jag hade så här, det var en gång när jag skulle gå in före och hälsa på den här killen som skulle sälja och liksom snacka lite med honom innan de två träffades. Och då lyssnade jag på så här hur jag pratade med honom och det låter så fruktansvärt stultigt och stelt. Och sen så när Robin kommer in, han som ska köpa PlayStation,
ja.
Det snackas på bra. De har ett gött snack. Det är bara jag som är obekväm.
Ja, hela ditt dokumentärfilmande är bara en social övning i att närma sig människor för dig.
Ja. Ja, precis. Under kontrollerade former.
Min nya idé som jag fick precis nu är att jag ska följa med dig och filma dig när du gör dokumentär nästa gång. Så min dokumentär ska bli då den ofrivillige dokumentärfilmaren, ja. Eller något sånt.
Det kommer ju bli lite som, var det Terry Gilliam som skulle göra en Don Quixote-film, tror jag.
Det låter rimligt på alla plan.
Ja, men det känns ju så han på något sätt. Och den blev inte av, men det finns tror jag en dokumentär om skapandet eller försöket att skapa den filmen.
Ja. Så någonstans i processen så ställde han frågan till Terry Gilliam att säga, kommer den här Don Quixote-filmen vara liksom lik en film så som vi känner till konceptet film hittills i historien, eller kommer det vara något helt annat? Och han bara skrattar så bara, ja, ni vet själva. Ja.
Nej, men alltså den här gången var liksom utmaningen att jag ska göra den så, alltså på ett dygn i stora drag liksom, alltså det stora arbetet med den. Så att igår spelade vi in den och idag har jag klippt den under hela dagen. Och den kommer ju bli ruffare typ, för att det är bara jag som har gjort allting med den. Men det är typ min träning. Det är lite som min skolfilm lite där, tänker jag.
Ja, och någonstans det är intressant att se, vad ska man säga, hur lite ingångsvärden kan man ha och ändå att det ändå blir en film eller någonting som man kan kalla en film.
Ja, ja, precis.
Och också som man kan titta på med någon sorts behållning.
Ja. Ja, men det är lite så, alltså, för jag har känt lite när jag har gjort andra grejer så här, att det alltid har varit med folk som är duktiga på det de gör och är proffs på det. Så nu fick jag träna lite på det själv och inte ha några kryckor liksom, utan bara, ja, men lära mig lite för en gångs skull.
Det är många sådana där framgångsrika. Steve Jobs är väl en av dem som man akkrediterar det till att ha sagt de så här bevingade orden never be the smartest guy in the room. Att det är så här, nyckeln till framgång är att så här, omge sig med folk som levererar grejer bättre än man själv gör. Jag tittade innan idag på en sån här Motown-dokumentär också om han Berry Gordy, som också var lite så här, samla massa skickliga människor.
Var han en producent eller? Jag är inte bekant med honom.
Nej, han är alltså då grundaren av hela Motown-imperiet. Men han var, och började väl som låtskrivare då sådär. Poängen var att han jobbade väl på bilfabrik i Detroit då, och såg hur de på löpande bandet ja, men alltså så här, det gick från inget och sen så var det olika stationer som adderade grejer och sen i slutet var det en fin amerikanare, en bil liksom. Och då tänkte han att så här, men jag ska också göra så fast med människor och musik, så att säga. Man i ett rum sitter alla producenterna och ett rum sitter liksom musikerna och ett rum sitter danskoreografen och sådär. Så då blev det liksom framgångarna var ju mycket att nyckeln bakom Motowns framgångar var ju att de hade då hela det här vad ska man säga industrialiserandet av något så kreativt då som musik. Ja, men skit i det. I alla fall, om man då tittar på Never Be the Smartest Guy in the Room, så har du ju utvecklat det till typ Be the Only Guy in the Room. Ja.
Men det är...
And still not the smartest. Det är mycket, liksom, det är mycket mer sprakande visdomsord.
Ja, men det är också, jag tycker det är kul att kunna lite mer grejer, lite grann typ så här, så att nästa gång man gör någon film eller något så vet man lite hur processen funkar på ett annat sätt och kan överblicka och projektleda lite mer. Alltså jag tror lite typ om man är chef eller något på ett företag att det är viktigt att man vet hur det är att jobba på golvet också, att man kanske har gjort det någon gång, att man inte bara har varit administrativ, har haft en administrativ position, utan att man vet hur det är att packa på lagret och sådär.
Ja.
Och så känner jag lite också liksom att om man har en idé så måste man veta, går den att genomföra på ett rimligt sätt? Går det att förmedla den här känslan? Hur gör man det typ så?
Mm.
Ja, men typ så. Så det, ja, men det är mysigt.
Men för både, vad ska man säga, närmare liknelser, filmmänniskor som Jonas Åkerlund och, vad heter han nu då? Felix Herngren.
Mm.
Båda har ju börjat med att klippa.
Mm.
Jobba som klippare.
Mm.
Själva. Och det i olika sammanhang verkar det som att det har liksom givit dem mycket i fortsatt skapande. Mm. Skit i det. Men däremot, jag har bara blivit slappare.
Ja, berätta.
Ja, men alltså bara på så kort tid nu inför poddningen så fick jag så mycket sådana liksom tecken på vilken slapptask jag blivit.
Alltså.
Vi hade ju, jag hade ju det sämsta exemplet börja med.
Mm.
Vi hade ju lite ljud, eller jag hade så här ljudstrul, så jag fick inte ut någon, något ljud ur datorn här när vi skulle börja skypa. Mm. Så då startade jag om den, och sen när jag skulle testa ljudet då, och då funkade det, så tryckte jag på en låt på Spotify som var nära till hands då. Mm. I när jag startade programmet. Någon gissning, det är omöjligt att gissa rätt, men du kan tänka dig vad det var.
Ja, men Motown pratade om tidigare, så att det kanske den där Mr. Postman, att du har lyssnat på någon sån god mixtape liksom.
Ja, det hade jag inte skämts för på samma sätt som jag skäms för att det var Blümchen, Hoyt is mein Tag.
Fast den är ju nice. Det är ju riktigt en härlig bit alltså.
Ja. Den har, ja, jo, men den har någonting. Jag har den ju, den är ju, anledningen till att den fanns nära där var att jag var ute och sprang tidigare, och då funkar den bra på låtlista, men
ja.
Vi kanske ska passa på nu i ett utslag av slapphet och testa lite, för att jag är så imponerad av alla andra poddar som man lyssnar på, som så du vet nämner någonting, till exempel en låt, och sen så bara, då kommer det 5-10 sekunder av den låten.
Ja.
Sen i podden när folk lyssnar. Och jag kommer ju inte lyfta ett finger, eller jag kommer inte komma ihåg det här och påminna vår klippare om. Så att det bygger på att han hör det här nu.
Ja.
Och fattar att här vill vi ha in lite Hoyt is mein Tag.
Ja.
Så det får vi se. Ja. Det kanske inte kommer något, eller så kommer det något.
Ja, det får vi se. Vad spännande.
Ja. Den andra grejen, vi ska flytta och så håller jag på att beställa en så här platsbyggd garderob, walk-in closet grej lösning.
Mm.
Då först tittade jag på så här, Ikeas egna, de har ju någon sån här system och är ju superbra pris på och helt rimliga liksom.
Mm.
Och så räknade jag ihop någonting där och gjorde någon jävla skiss. Och då skulle det kosta 7 500 tror jag.
Mm.
Så skulle jag beställa det, och då var det så här, jaha, nej, nu, då fanns inte det i produktion. Eller så vet, det var bara så här, nej, men det, vi vet inte när vi kan leverera det här. Kanske aldrig.
Mm.
Så var det så här, ja, leveranstid, över 5 veckor, troligen aldrig, stod det, ja. Typ. Mm. Vad snackar de om? Det här? Nej, det blir inget. Står det. Och så mejlade jag till, det finns ett som ligger nere på gatan här då, i, visade sig, superdyra Vasastan.
Mm.
Och då hade jag ju då den här Ikea-skissen, så då mejlade jag bara den till dem och var så här, ja, ah, det skulle vara nice att ha den här lösningen. Vad ungefär skulle det kosta liksom? Och jag ska säga till deras försvar, jag bad dem, det vore ju också jävligt lyxigt att ha i massiv trä, massiv ek då.
Mm.
Vilket det så inte är fallet på Ikea. Det ska man ha klart för sig.
Eller, ja, det är liksom strimlad ek till så här flisek kan man säga.
Ja, ek. Ja, om du menar ek som är i flisor som egentligen är PET-flaskor och hundhår som vi har liksom pressat samman.
PET-ek.
Ja. PET-flaskor som vi då har, eller du vet att i någonstans utanför Sydostasien på kusten så har de så här, att de går med sådana stora nät och fångar in skit som är i havet.
Ja.
Oftast är det, inte uteslutande, men till stor del är det sådana gamla sexpacks plastöglor som man hade på sexpackölen förr i tiden.
Ja.
Sådana samlar de in där då utanför Kambodjas kust eller sånt där. Och då, om nu Kambodja har kust, det har de nog.
Säkert.
Ja. Annars så, liksom känslan av att de har kust finns ju. Och sen så skickar de då liksom alla de här plastbitarna till Älmhult, får man väl tänka sig.
Mm.
Och där då så sitter lite folk och pressar ihop till i princip massiva ekgarderober.
Mm.
Ja, nej, men så då mejlade i alla fall den här kvinnan med liksom då det vi inom de liksom det vedertagna eken då, självaste ekträt. Och då svarade hon att det skulle kosta ungefär 65 000.
Mm. Oj.
Och det var ju mer.
Ja, det var ju mer än du tänkte så först.
Ja. Supermycket mer till och med.
Mm.
Ja, så mycket mer så att var så här, det här, ja, tittar i plånboken. Nej, där ligger det inte 65 000. det gjorde det inte.
Nej.
Ja, typiskt. Vänta, jag ska titta bakom den här fjärilen som flög ut. Nej, inte där heller. Ja, men så då blev det nej där också. Och då är det så här, ja, det ska ju ske snart. Vi har ju också hantverkare som ska dit och måla och också då montera de här garderoberna. Så det är ändå, vi har inte all tid i världen.
Mm.
Och då var jag igår på Ballingslöv heter det väl. Obs, ej sponsrat. och ritade upp en garderob på plats då med någon kvinna där.
Mm.
Supertrevligt och superbra. Och de hade massiv ek också. Och hit och dit. Och jag fick så här, rabatt på grund av anledning och så. Och så sa hon att ja, men då landade det på 52 000.
Oj.
Och då sa jag, kanon.
Ja.
Så, och så nu är det beställt.
Jaha. Vilket kap.
Ja. Det var ju inte 65 000.
Nej, det är det ju inte. Det
är ingen ju... kan komma här och säga att det var så mycket som 65 000. Det var ju mindre.
Nej. Ja, men vilken affär du har gjort.
Ja. Ja, men alltså jag har lite så, inte för att skryta, men jag har näsa för affär. Nej, men alltså det är så konstigt hur man bara säger, vad säger man, gränserna flyttas bara. För ja. Jag tänkte när hon sa det också, så bara, ja, perfekt. Det var bra.
Var det verkligen perfekt?
Ja, och sen så bara, vänta nu. Ja, det är också, det är rätt mycket pengar.
Ja,
men nu är det beställt, så det blir ju härligt.
Ja.
Men vad skönt att slippa sån ölburksplast.
Ja, jätteskönt.
Ja, det vill man inte ha. Det kommer jag få ha i köksluckorna sen istället.
Ja.
Ja, okej. Okay. Men trippelslappheten då här, ja, som jag upptäckt hos mig, det är ju när jag skulle sätta på kaffe precis innan vi skulle podda här nu. Man måste ju podda med kaffe om man inte har GT hemma.
Gud ja.
Och det var ju verkligen ingen stress. Jag hade ju kommit hem i bra tid och sådär.
Mm.
Och så häller jag upp då i min Mocha Master två, så det säger andra markeringen, för då blir det en perfekt kopp, vet jag.
Mm.
Och så ska jag bara ta i två rejäla, lite liksom, inte rågade kanske, men lite kulle på, ska det, måste det vara.
Ja, gud ja.
Kaffemått ur kaffeburken som jag har. En sån, och sen så är det bara så här, alltså det är inte ens ett halvt mått kvar i kaffeburken.
Nej.
Så det är så här, det här kommer bli svagt kaffe.
Ja.
Jag önskar att det fanns något jag kunde göra. Ja, jag har ju ett oöppnat paket kaffe hemma. Det är inte så att jag har slut på kaffe hemma, utan jag har ju ett i paketet.
Ja.
Och det säger, ja, jag sneglar på det paketet. Det står en meter bort ungefär. Det är liksom inom räckvidd också.
Ja.
Och så bara, nej, det får bli svagt kaffe. Så nu sitter jag och dricker det ganska äckliga kaffet.
Ja, ja. Alltså, ja, men jag kan verkligen känna igen mig i den slappheten.
Men det är något också, det är något befriande. Eller ja. Det är lite så att säga, ja, det blir, visst, det blir äckligare kaffe, absolut. Men jag fick ju mitt kaffe och jag säger att man är...
Men det blir bara lite äckligare kaffe. Alltså, det blir ju inte så mycket äckligare att det är värt att lägga den lilla tiden på öppna.
Nej. Sjukt nog.
Men att öppna ett paket kaffe är ju... Alltså det är en sån irriterande ansträngning på alla sätt och vis. Verkligen.
Ja, det är vidrigt. Och också med risk för att låta ilandsklage, men de har också, tror jag, ändrat lim i mitt... Jag köper Arvid Nordqvist kaffe.
Ja.
Och de verkar ha ändrat något så här lim eller så. Så att, för jag har ju ändå tränat, så jag kan ju inte ha blivit så mycket svagare senaste året. Men innan så kunde man så här, ta tag i liksom svetsningen eller limningen eller vad det nu kallas då i ovansidan på paketet. Mm. Och så kunde man säga, inte smidigt, men man kunde ändå hyfsat enkelt öppna upp den i sömmarna eller vad fan man kallar det då.
Ja.
Men nu är det så här, nu går typ inte det.
Nej.
Alltså jag har verkligen stått och bara slitit, och det är så här, om man berätta till greppet tre gånger och ta i för kung och fosterland, då kan det gå. Men annars så är det så här, börja hålla på och klippa upp. Du, alltså du hör ju.
Det måste ha tillhyggen. Det är ju som sådana äckliga förpackningar som är omöjliga. Du vet den där typen av plast som vissa varor är förpackade i. Som man måste bryta upp. Man måste så här vrida den, vika den på mitten och klippa med någon sax. Så är det så här vassas plastkanter.
Ja.
Det är ju helt omöjligt att öppna på ett vettigt sätt.
Man skulle kunna ha skämtet, om nu svarta lådan är gjord i ett oförstörbart material, varför bygger de då inte hela planet i sån plast som har som du pratar om?
Ja, det håller jag med om.
Bra poäng.
Ja, verkligen.
Ja. Johan säger sanningarna som världen inte är redo att höra. Ja. Men du, jag tänkte också innan vi drar vidare med den här tyrannen.
Ja, Leif.
Ja. Jag märker också att jag har en... Det verkar som att jag inte riktigt vill gå in i den mörka, mörka historien om Leif som slog. Och det är därför så. Jag hittar på... Jag ser mig om i rummet och bara, vad kan jag prata om mer? Så vi inte behöver möta Leif. Men jag tänkte, du skulle gissa lite här. Eller till och med också då kan ju poddlyssnaren också... se om de slår dig i den här tävlingsformatet.
Kul. Jag är på.
Du får ju ställa frågorna då, så det blir lite så här, man får ändå, du har för ju befälet då, men alla är med och tävlar nu. Nu när vi leker gissa vilken världens mesta ungkars move som finns, som Johan gjorde tidigare idag. Det är alltså så att jag har jobbat hemifrån här på förmiddagen. Och är ensam. Och som jag berättat, har jag förfallit och blivit slapp. Och då var det... Det var lunch innan här nu då. Och det var då jag gjorde det. Det som jag tycker är då den mesta ungkarsgrejen man kan göra. Och då får du lite... Jag tänker att du får köra lite ja- och nej-frågor helt enkelt. Bara.
Vid lunch då. Handlade det på något sätt om att spara tid vid förberedelse av måltiden?
Mycket bra fråga. Nej, inte vid förberedelse. Om jag bara får svara ja eller nej så säger jag ändå nej.
Hade du någon annan position än sittande vid ett köksbord när du åt måltiden?
Ja, alltså, ja, jag låg i soffan när jag åt.
Handlade det på något sätt om att spilla mat?
Nej, spillande var inte inblandat.
Jag tänker ju bara att det har något att göra med att du har ätit någonting ur ett kokkärl direkt.
Ja, nej, det har det ju inte, men hur jag ätit... eller presentationen där är vad säger man, där bränns det.
Presentationen också.
Ja, men det är väldigt specifikt.
Du får ge mig någonting litet mer.
Ja, då tänker jag mig att du ska gräva lite i vad det var för lunch.
Var det rester?
Ja, det var det ju faktiskt. Men det är inte med ungkarsgrejen sammankopplat riktigt. Utan det var ändå en helt vanlig ungkarskompatibel måltid som jag åt. Så det var inte det att det var liksom... I för sig, jag ska erkänna också, jag hade lite förstärkning. Förutom det som du ska komma fram till här nu då, som jag åt, så åt jag också en bit rökt lax som var kvar och några tomater.
Okej.
Så måltiden i sin helhet var ju väldigt så, det som finns i kylen.
Jag tänker, uttänkt. Man får ju alltid så här jättemycket mat på så här indiska ställen till exempel. Så jag tänker att ni kanske åt indiskt igår eller i dagarna och du åt upp resten av det.
Jättebra gissning. Men
att du inte hällde upp det på tallriken utan du åt det i formarna.
Ja. Ja, men det är ju... Du är ju liksom på rätt spår. Jag kan stolt säga att jag lagade maten själv. à la carte nu.
Du också. Lagade maten själv alltså.
Ja. Och då är det också laga inom groteskt stora citattecken.
Ja, ja. Ja, men jag har lite kört fast där känner jag.
Ja, men tänk med bara fråga. Och när du kommer fram till maträtten så har du nog lättare och vad man kan göra.
Okej,
för
men
specifika
något som är och gott med till lax.
Nej, det var verkligen tänkt tvärtom. Ja, det var inte så. Ja, då passade det med lite lax till.
Ja, men lasagne och princip, lax kanske.
Might as well kunna bli. Ja, precis. Ja. Det är som två separata maträtter bara.
Spaghetti och köttfärssås och lax.
Ja, nej det...
Potatismos och lax.
Nej, det är verkligen också möjligen så att man... det är gränsen mellan så här, maträtt och något man äter i farten eller liksom tilltugg eller något lite snabbt.
Ja, ni kanske bakade någonting så du åt en kladdkaka och så lite lax för att få något.
Ja, nej men det är mer unkarsmove, det är inte så hemlös person move som bara det är inte så här, jag åt ur soporna. Det är inte så, jag tappade ägget i sopkorgen och bara nej, så liksom försökte jag ändå gräva upp det.
Men,
fem sekunders ägaren!
Du sa ägg där, pyttipanna med stekt ägg och lax.
Ja, nej, men det, nej det, du är ju bra, du har ju, du nämner ju många ungkarsmatare.
Ja, men stuvade makaroner och lax. Nej, jag kommer inte på någonting.
Nej men det är inte så här det klassiska med potatis eller med makaroner eller potatismos eller så.
Nej.
Men om man skulle ha någonting av den typen till, då är potatismos det absolut vanligaste till det här.
Ja, köttbullar.
Nej, någon annan. Okej, det är en gatuköksklassiker som jag fixade hemma.
Jaha, korv och mos. Alltså en sån halvspecial, som vi säger.
nej, men inte mos. Utan det var alltså då korv med bröd.
Aha.
Som jag åt till.
Aha.
Och då är det liksom... Det som jag tycker då är superunkarigt.
Aha.
Med det här då. Att jag åt korv med bröd.
Aha.
Men det var ju då det här specifika, speciella... Som jag gjorde. När jag kände att säga. Ja, det här är. Det skulle aldrig en bra gift medelklass mamma kvinna göra.
Men du kanske bara la dem på bordet och åt dem så här.
Ja, du menar att jag gjorde korv med bröd och sen så hade jag ingen fat eller tallrik utan la dem direkt på bordet. Det hade varit det hade jag kunnat göra också och det hade varit såklart superunkarigt.
Mm. Kanske
eller lutat mig bakåt och lagt dem liksom på magen.
Ja. Eller så smulade sönder lite sour cream and onion chips och strösslade på dem.
Fantastiskt, men det är nästan så Michelin style
ja,
på det,
ja, gott,
nivå. Ja, nej men det är någonting med ska se, jag har en ledtråd men jag vill inte heller ge bort det då, men det är väldigt mycket i
bearnaisesås.
Jag hade bara klassiska.
Du hade två korvar i ett bröd.
Varsågod, grattis du vann.
Yes.
Där satt den.
Yes.
Jag hade två korvar. Och jag hade fler bröd också. Så det var inte det att jag liksom...
Det är ju konstigt då.
Det hade ju kunnat vara då att man bara säger jag har bara ett bröd kvar men jag har två korvar. Då, då får jag göra så.
Ja.
Men det var den aktiva handlingen också. Så här, jag tar, det ser lite smala ut. Jag tar två och lägger i ett bröd.
Alltså vet du, jag har en sån grej när jag äter korv med bröd att jag inte gillar att den sista biten korv ska sticka ut från brödet liksom. Så att när jag,
änden.
Ja, precis. Änden liksom. Ja. Så att när jag äter så här så skjuter jag alltid fram korven lite. Så att när jag kommer till den sista tuggan så är det liksom en perfekt balans av bröd och korv.
Okej, så att det blir liksom en diktan-avslutning.
Ja, precis.
Men brukar det inte vara... Jag upplever att varmkorv, om det är kokt korv till exempel, så fastnar den lite grann i brödet på insidan.
Ja...
Eller har du brakglid i din korv liksom? Så att säga.
Jag äter ju oftast grillad eller stekt korv faktiskt. Och det kanske är lite att det är stekflottet typ som gör att den är lättare att skjuta fram då liksom.
Ja, men det tror jag. För det var ju då min dubbelkorv, min ungkorskorv. Det vart ju lite halkigt.
Ja.
Och det är också de här korvbrödsbagaren eller vad de heter. Det är ganska små bröd. Det är inte alls meningen att man ska...
Nej, men de har någonting för att det är precis sådana bröd som när man... alla mina syskon spelar fotboll länge gjorde de. Så att jag har varit på många sådana fotbollsmatcher genom åren. Och ätit mängder av sån varmkorv från fotbollskiosken typ.
Ja, älskar det.
Det är så det är typ jävla det goda trevligt. Alltså, det är typ det mysigaste... sättet att äta någonting på nästan, jag vet.
Ja, nej, men också för att då korvarna har ju legat där sen förra veckan.
Ja.
Typ.
Visst.
Så att de är ju så härligt blöta inuti.
Ja.
De är liksom blötkokta.
Ja, visst.
Och så då kan det vara så här, om de gångerna man har varit och köpt en kokt korv någonstans och hen i kiosken säger att det så här, ja, jag la precis ner, så de är klara nu eller strax liksom.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Då blir jag direkt besviken och funderar på att ändra mig, för att då vet jag att då har liksom inte vattnet kommit in och liksom penetrerat korven tillräckligt mycket, utan då är det liksom en fast köttig korv där.
Ja, det känns inte bra.
Inte nej. Nej, men det var väl en ungkarig move ändå.
Det var det verkligen. Vad brukar du ha på dina korvar när du äter korvbröd?
Jag brukar ha Västerviks senap eller Johnnys senap, alltså sån sötstark.
Ja, den är god. Den är riktigt bra. Ja.
Och sen har jag ketchup.
Mm.
Och sen får det vara bra med det, tycker jag.
Det är väl en jättebra varmkorv. Jag brukar ha det, faktiskt exakt det. Heinz gärna.
Och Felix tror jag har vi här.
Ja, men den har en klarare röd färg liksom. Den lyser lite mer så. Men... och lite rostad lök. Finns det hemma, så jättegärna lite potatissallad på innan den rostade löken.
Oj, wow.
Så man grundar med senap och ketchup, potatissallad och sen rostad lök på det.
Ja, det är maffigt, ja.
Fast det är ju verkligen en brakmåltid nästan.
Ja, precis. Då blir det ju brakmåltid. Och då också så här, då ska man ta fram potatissalladen och dra av den här metallplast...
potatissalladskåpet. Och så ska man liksom...
Ja, ta fram potatissalladskeden. Ja. Och då är inte den diskad kanske, för det var, man åt potatissallad förra veckan också. Så. Men du, jag får testa en grej bara innan vi går på Leif.
Mm.
Håller du med om att eller är det bara jag och min familj, men att jag är ju många syskon, många systrar. Jag upplever att det fanns en tid när då de, främst mina två stora systrar, eller kanske bara min äldsta stora syster, och jag liksom apade ju efter det, men det fanns ju ett tillfälle när hon då, som var, vad ska man säga, ketchupminister i familjen då när hon var tonåring.
Mm.
När hon gick från att det var så en självklarhet att hon och hela familjen tyckte att Felix var ketchupen som gällde, till att hon bara på en eftermiddag eller liksom mellan mål, två måltider, plötsligt så var det bara att det var Heinz som var ketchupen som gällde.
Ja, ja.
För att den var, gissar jag, lite coolare, kanske lite mer amerikansk känsla.
Just det.
Men det fanns ett före och efter i vår familj att det var så här, ja, men okej, när man är barn, då kanske man uppskattar den folkliga, svenniga Felix ketchup. Men nu, jag har sett ljuset, nu är det bara Heinz. Hur kan jag hatar Felix?
Ja, alltså...
Och då fick ju hela familjen snällt bara acceptera det.
Ja, men jag fattar det. Min pappa har alltid varit så här ganska anti-ketchup generellt liksom, och då var det Felix som fick stå alltså måltavla för det.
Ja.
Alltså att han alltid liksom så här, ja, men ska du inte ha lite Felix tomatketchup till också, att det blev liksom ett produktnamn verkligen,
ja,
kopplat till det här ketchup-hatet. Så länge så tyckte jag det var lite pinsamt med ketchup till, men nu för tiden, alltså jag kan verkligen lägga väldigt lång tid på att göra en lasagne hemma. Alltså så här, sitta och pyssla med det länge över en kväll. Mm. Och avsluta med att ringla ketchup över den fram och tillbaka så här. Det är, ja, så det är jävla fint. Gott.
Ja, det är mysigt. Ja, men man ska inte vara en sån...
Men det finns ju olika styrkor hos dem. Alltså det, jag tycker liksom Felix är ju lite sötare i smaken men har en väldigt mycket finare färg. Alltså det lyser ju verkligen rött. Det
är väldigt... Heinz är lite brunare, va?
Ja, precis. Lite mer tomatpuréaktig och i smaken också. Så den är lite mer tomat, grov tomatsmak typ.
Ja.
Men båda är ju i goda liksom.
Vilken tror du Leif, penalisten och hustrumisshandlaren i historien vi ska få lära känna, vad tror du han föredrar?
Ja, men jag tror inte han gillar Felix. Han är nog mer en Heinz känns som hans ketchup, tror jag. Ja.
Och han gillade gamla Heinz där man fick så slå på botten, ja, och då kunde han få ut lite av sina...
Och så kom det så här rött, liksom lite skvätt först liksom.
Försats.
Ja, genomskinlig. Jo.
Heinz ketchupens försats droppade ur. Ja. Då blev Leif vred.
Verkligen.
Men ska vi läsa om Leif eller?
Det gör vi.
Efter vignetten! Hallå och jättevälkommen till detta nya avsnitt av din favoritpodcast som heter Rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podcast som görs av två killar, nämligen jag, Johan Hurtig Wagrell, och Jonas Strandberg,
88.
Vi ska nu stifta bekantskap närmare med den hemska, hemska mannen Leif.
Vi hade varit gifta i över 30 år. Barnen var utflugna sedan länge och jag minns att jag vaknade upp på 30-åriga bröllopsdag och kände mig förvånad över att han inte hade lyckats ha ihjäl mig under alla dessa år.
Jävlar!
Nu i efterhand känns det som en väldigt absurd tanke, men det var så mina tankar gick. Det destruktiva och aggressiva beteendet hade inte funnits i äktenskapet de första åren. Han hade varit kontrollerande och svartsjuk, men han lyfte inte sin hand mot mig förrän efter att barnen hade kommit.
Gud, ja.
Ja, det är ju...
magstarkt.
Far. Ja, det här är ju mörkare än något vi har haft hittills, va?
Tror det. Leif krävde mycket uppmärksamhet. Och han, ja. Och han behövde få mitt odelade fokus för att känna sig sedd och hörd. Han hade aldrig varit bra på att fungera i en grupp. Han mådde och presterade bäst individuellt. I hemmamiljön vill han alltid stå i centrum och han förminskade barnens roll. Vilken härlig kille.
Ja, kanon. Men det är också intressant berätta tekniskt eller så att när vi var unga, vi träffade så mycket unga och han var ju en sån charmör och han var ju så härlig och trevlig först. Utan det är så här, det, när man ska uppa honom i början då, Leif, då är det så här, i början var han bara svartsjuk i alla fall. Det bästa med Leif var att han bara var svartsjuk i början.
Så himla skönt det var på den tiden.
Ja, när han inte var stilig men svartsjuk.
Han reste väldigt mycket i jobbet och var ibland borta flera veckor i sträck. Jag tror det gjorde att jag trots allt kunde skapa en trygg miljö för barnen. Även detta faktum att jag stannade hos Leif trots att jag innerst inne visste att barnen var rädda för honom känns idag väldigt sorgligt.
Ja, det är klart. Eller vadå? Var det trots det? Eller vadå? Jag förstår inte. Det känns som att säga barnen var rädda för honom. Så det var ju dumt att jag lämnade, att jag stannade kvar. Eller va? Läs om den.
Han reste väldigt mycket i jobbet och var ibland borta flera veckor i sträck. Jag tror att det gjorde att jag trots allt kunde skapa en trygg miljö för barnen.
Ja, okej. Okay.
Även detta faktum att jag stannade hos Leif trots att jag innerst inne visste att barnen var rädda för honom känns idag väldigt sorgligt. Trots att de psykiska och fysiska ärren är så djupa att jag aldrig någonsin kommer att kunna glömma vad han har gjort mot mig, så känns de val jag gjorde och de tankar jag hade under de åren väldigt främmande. Som att det är en annan persons liv jag kikar in i och inte alls min egen historia. När han kom hem från jobbet så kunde jag på en sekund avgöra hans sinnesstämning och hur han skulle behandla mig under resten av dagen. Det var små detaljer som avgjorde det. En liten ryckning i ögonlocket, en nästan omärklig justering i hans hållning. Den dova sänkningen i rösten som jag och barnen hade lärt oss att frukta. Usch!
Fast det där tycker jag vet inte, men det där kändes ändå lite...
påhittat.
Klippt och klistrat, ja.
Ja.
Ja, men just den här, alltså det är väldigt magstarkt att ifrågasätta kanske när det är så mörkt. Men... men samtidigt så är det, det är samma regler som gäller, va? Mm. Men är det inte lite den första tanken just att det var så här, när han kom hem från jobbet, som vi by the way inte får veta vad det är.
Nej.
Att just att liksom hon beskriver så tydligt att det kunde vara en ryckning i ögonlocket eller en sänkning av röstläget. Det känns lite skrivarglädje i.
Mm.
Mm. Att det är någon som tycker och säger, som är lite nöjd med formuleringen där i berättandet på ett sätt som jag tror inte, som liksom skulle borde inbilla mig svårt att vara om man berättar om något sånt här hemskt som man har upplevt lite grann. Är du med på hur jag tänker?
Ja, men jag förstår hur du tänker.
Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg ändå.
Mm. Det var upptrappningen till misshandel som var värst. Att inte veta när första slaget skulle komma. Ibland kunde det ta flera timmar och ibland kom det direkt. Men jag visste garanterat att jag hade en jobbig natt framför mig. Leif somnade alltid när han var färdig. Vilket gav mig tillfälle att se över mina skador och plåstra om mig så gott jag kunde. Ja.
Ja, nej men alltså här... Jag har nog också lite... i försvarsinstinkt kopplat bort att det här kan vara på riktigt bara.
Jag gasar bara så, på liksom nu.
Så hemskt. Jag gasar på, så tänker jag på något annat under tiden.
Under misshandeln försökte jag parera de slag som kom och förbereda min kropp på smärtan som var på väg, men Leif var så oförutsägbar att jag väldigt sällan lyckades förutspå hans nästa slag. Ju mer jag bönade och bad honom att sluta, desto värre blev det. Jag lärde mig även att barnen kom om jag skrek,
Så för att de skulle slippa se sin pappa slå deras mamma var min fokus att vara helt tyst under tiden Leif fick utlopp för sina aggressioner. Det slutade...
Oh, det där var det obehagligaste och mörkaste jag har hört, tror jag, sen vi startade på den.
Vänta bara.
Nej, men Jonas. Vi brukar ha så trevligt. Det är fredag. Jag dricker pissvagt kaffe och så. Ja.
Det slutade oftast med att han tvingade mig att ha sex med honom. Och när han var nöjd så somnade han. Detta pågick i så många år att jag inte kan komma ihåg hur ofta eller hur illa varje gång var. Vid en handfull tillfällen fick jag uppsöka läkarvård. Troligtvis beroende på att Leif inte kunde kontrollera sin styrka och inte heller hade insett att han slagit mig medvetslös.
Alltså. Ja, på riktigt så är jag sur på dig nu. Du vet också att jag inte kan hantera riktigt mörker.
Dessa tillfällen sammanföll alltid med att Leif kände sig väldigt pressad, antingen ekonomiskt eller på jobbet. När vi hade det bra och Leif var lycklig så kunde livet kännas fantastiskt. Vi åkte på resor hela familjen och hade det mysigt hemma. Men?
Ja.
Men de perioderna blev kortare och kortare allt eftersom åren gick. Det gjorde att misshandeln blev tätare, ibland hann jag inte ens läka. Minnet av den smärtan kan få mig att bli tårögd än idag. I villaområdet där vi bor var det vida känt att Leif misshandlade mig. Flera av familjerna hade erbjudit mig sin hjälp, men jag var inte redo att lämna honom. För mig var det viktigt att uppfostra barnen i vår lilla kärnfamilj och ingenting skulle komma emellan oss. Komma emellan det. Idag önskar jag så starkt att jag hade lämnat Leif redan efter första slaget, men jag levde på hoppet och, att det inte skulle komma fler slag. Jag hoppades att Leif skulle förändras. Jag justerade mitt eget beteende för att minska Leifs irritation. Jag kuvades och kränktes och blev en foglig betjänt som sopade mattan och gjorde Leifs liv så smidigt som möjligt.
Mm.
Tankar, men funderingar? Att
inte... Ja, nej men alltså... Det är bara så svårt. Jag har så svårt att förstå att man ändå inte... Det är klart att man, vad ska man säga, ljuger eller rationaliserar för sig själv då på något sätt som är, även för den som skriver här då, att hon inte känner igen hur hon, är du, att det är som en annan person och så vidare. Så att det är klart att man inte tänker klart eller kan vara rationell, men ändå att man kan lite se det som att så här, jo men det är ändå för barnens bästa som jag inte lämnar honom. Lite så verkar det ju vara uttryckt här, ja, här och var.
Ja, precis.
Att hon ändå tycker att hon tänkte.
Mm, mm.
Och då är det så här, för hon beskrev ju också hur tydligt hon tyckte att barnen blev lidande av detta och att han var vidrig mot dem också, även om han bara slog henne, eller om jag förstod rätt.
Ja, just det. Mm.
Så det blir ju på sätt och vis... Jag menar, det finns ju inget värde i... Det är ju en sak om hon hade uttryckt det som kanske då att säga, ja, och vi... Men det var vi, jag tror verkligen inte att barnen får illa av det här. Och med dem var han jättefin och det kändes ändå som att säga, våran lilla kärnfamilj i det stora hela och gentemot barnen var bra och det fanns ett värde för dem då. Så därför så tyckte, även om det är konstigt, så stod jag ut med den här andra vidriga sidan.
Mm.
Men nu är det som att det var, så här, det var ju kass för barnen också på alla sätt. Mm. Och ändå så var det på något sätt för deras skull som hon...
Mm. Vi tar det i mål.
Ja, vi gör det.
Jag var en orubblig mur mellan Leif och barnen, men också till att barnen aldrig hamnade i skottlinjen. Nu i efterhand så har jag förstått att barnen visste mycket mer än jag trodde och de har berättat att de ofta smög in i varandras rum och somnade tillsammans under täcket medan jag mötte Leifs knutna händer på nedervåningen. En dag stannade Leifs hjärta och han dog ögonblickligen. Han satt vid sitt skrivbord på jobbet och en kollega ringde ambulans. På sjukhuset konstaterades att Leif hade avlidit. När jag kom hem från sjukhuset den eftermiddagen så grät jag. Jag grät för att Leif var borta och för att barnen hade förlorat sin pappa. Jag grät för att jag var rädd för att han var ensam och för hur mitt liv nu skulle bli. Jag grät för allt som Leif hade gjort mot mig, men jag grät även för allt det fina vi hade fått uppleva. Va? Vad då till exempel?
Ja, det var någon resa där.
Ja, just det. Ja, det har du rätt.
Ja,
sen grät,
Legoland.
Ja, sen grät jag.
Första kvällen i Legoland, sen blev Leif.
Ja, han blev så förbannad sen. För att han inte fick ihop de här klossarna som skulle...
Raseriet.
Ja, sen grät jag för att jag stannat kvar hos Leif i över 30 år. Ja, det förstår jag. Usch. Jag grät för att jag aldrig blev så modig att jag lämnade honom det monster som hade orsakat mig så mycket ont. Det tog mig flera månader att inse att Leif inte skulle komma in genom ytterdörren med en knuten näve och hävda sin plats i hemmet. Det tog lång tid för mig att inse att jag inte längre skulle behöva vara den som jag tvingats bli. Nu kunde jag vara precis som jag själv ville. Jag flyttade om möblerna hemma och ställde dem på ett sätt som Leif skulle ha hatat. Jag åt mat i sängen, något som alltid hade varit totalt förbjudet för Leif. Jag hade ett par månader, du vet, alltså ibland när man säger ett ord så många gånger så att det förlorar sin betydelse typ. Så känner jag mig Leif nu.
Leif. Att det bara, det kan man inte heta, va?
Nej, det är bara ett ljud.
Vad är det?
Ett främmande ljud.
Jag trodde du skulle säga det om jag grät.
Ja, nästan alltså. Jag hade ett par månader då jag var väldigt trotsig och tvärt emot mitt tidigare jag. När min trotsperiod var utagerad så bestämde jag mig för att det var dags att jag och även barnen fick prata om allt vi hade varit med om. Jag hittade en bra psykolog som barn och jag gick hos i flera år individuellt och behandlade ämnet. När jag kände att jag var redo att stå på egna ben sålde jag huset och köpte ett mysigt litet torp vid en vacker sjö. Leif hade lämnat ett stort arv så jag behövde inte bekymra mig över min försörjning. Det skulle även finnas gott om pengar kvar till barnen den dag jag tog mitt sista andetag. Jag brukar säga att jag var nästan 60 år när jag började leva på riktigt. Slut.
Mm. Ja. Nej, men okej. Vi gissar direkt.
Mm.
Då tror vi att den här berättelsen om Leif som hade så svårt för de här legobitarna att han blev rasande.
Ja.
Jag tror att den berättelsen är 1, 2, 3 falsk.
Åh gud vad hemskt. Åh gud vad hemskt.
Dubbelfalsk.
Ja, dubbelfalsk.
Ja.
Jag trodde först att den var sann ganska länge.
Nej, men det är också skönt för, jag skulle säga det, eftersom vi nu konstaterar att den är falsk, så är det ju skönt om den som skriver hör det här och bara, oj, här trodde jag att jag hade upplevt något jobbigt.
Ja, verkligen.
Men så var det ju falskt. Tack. Tack, grabbar. Nej,
men, för mig är det mycket hur den knyts ihop alldeles för elegant i slutet, liksom. Han lämnade ett stort arv och jag flyttade till ett torp med en liten sjö och barnen fick också pengar kvar. Hade inte han ekonomisk stress något stycke tidigare? Alltså de pratade liksom om att det var en grej som kunde trigga honom.
Ja.
Och om man har ekonomisk stress, alltså då har man väl inte så här i position att lägga undan ett fett arv som räcker både till att köpa ett fint torp liksom, med jättebra läge. Och pengar över till barnen liksom.
Nej, men verkligen.
Och så mycket pengar så att hon inte behöver bekymra sig om sin försörjning till och med.
Nej, precis. Det är ju, alltså, eller barnen typ.
Precis. Nej, det är konstigt mycket pengar.
Då är det liksom, det måste ju vara 10 miljoner då.
Ja.
Jag menar, om du får ett arv på 1 miljon, alltså, förlåt Leif, men det räcker ju inte långt.
Kanske arv i kombination med livsförsäkring. Jag vet inte, så mycket får man väl inte ut?
Nej,
Nej, pengarna
är... Nej, jag tycker
är...
det är konstigt. Men och sen också alla detaljer då, liksom, dels att vi inte fick någon... den här, vad som fick henne att fastna för Leif från början. Alltså det var ju inte den här, den känns som att den är så viktig för någon som berättar. Särskilt då någon som ändå kan lyfta då fina sidor hos en vidrig person.
Ja.
Så känns det som att det liksom alltid brukar vara någon sån, ja, men det, i början var det så fint liksom.
Men alltså,
men här också, är det med att säga, i början var det okej okay, liksom.
Men det är också hur utstuderat stilistiskt grepp det är att skriva jag grät så många gånger.
Ja, ja, det är lite för utstuderad skrivarglädje i också de här mörkaste
och det här när jag mötte Leifs knutna händer på nedervåningen. Det är också ett, alltså det låter för poetiskt i texten liksom. För ja. Något så fruktansvärt liksom. Det går inte att, jag vet inte, jag...
Nej, men precis, det känns som att någon, det lite låter det som effektsökeri.
Ja. Ja, men att man ska få texten att flyta bra liksom, eller låta fin.
Ja. Ja, men lite så snickarglädje fast framför tangenterna.
Mm.
Och i sådana fall då, om det skulle vara sant och den personen som upplevt det här hör nu, då är den personen tror jag bra på, den blir inte så brydd av att vi sitter och underkänner eller har man mött Leifs knutna näve i 30 år så är det inte så farligt om två idiotpoddare underkänner hela ens livshistoria.
Nej,
det, väl.
Nej, precis. Nej.
Usch. Ja, nej, men jag tycker också det är viktigt, verkligen. Jag tycker det är rätt ord här. Det är viktigt att även hemska historier spelar efter samma poddregler.
Ja, verkligen.
Man ska inte komma undan bara för att man har haft det jobbigt.
Nej, jag hade lite så att det kändes först som att bara, men det här är ju, det går inte att säga att det här inte stämmer för att det är ett så hemskt ämne. Fast nej.
Ja, nej men precis. Nästan det är som den här att säga tränarens son, att det är så, ja men han tränaren hade ännu högre krav på sin egna grabb i laget än de andra. Lite så är det med den här historien. Att när verkligen. Det är så mörkt så har vi ännu, då är vi ännu mer nagelfarande.
Verkligen. Man försöker hitta någonting som kan få det att inte stämma.
Ja, men också kanske psykologiskt för att skulle det här vara sant, då är det ju bara jätte, då är liksom hela dagen förstörd för oss.
Ja, usch, ja verkligen.
Så det är bäst att inte. Tänk inte på det som jag växte upp med att höra.
Märkligt effektivt angreppssätt faktiskt.
Otroligt. Ja. Ta en bulle.
Ja. Men fan, då är det väl dags att koppla bort dem där, vad är det vi kallar dem?
Ja, alltså du menar våra kära TV6-lyssnare?
Ja, just det.
Ja, som än inte har valt, som liksom har hittills då valt att vänta med att bli Patreons.
Ja, precis.
Men som när som helst säkert tar steget.
Ja.
Och då blir man Patreon, för då kan man sitta lugnt kvar nu i vagnen som tillhör alla Patreons och lyssna vidare på ytterligare en historia som jag ska läsa.
Ja, och vad heter den?
Den heter, by the way, gå in på patreon.com/rattuppeverkligheten.
Just det, så var det.
Då blir ni Patreons också. Och då får ni höra hela historien med rubriken "Jag ser drömmen som ett tecken".
Spännande.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.